Är det bra så här? Tack. Jag måste få säga att jag är oerhört glad och tacksam att jag får vara här igen. Det är alltså min fjärde konferens som ni har kallat mig. Och varje gång jag har varit här så har jag blivit så välsignad utav den respons och den bön och den förväntan som finns i den här församlingen. Och jag är så enormt tacksam för det. Jag skulle vilja säga lite särskilt välkommen till de här vännerna som sitter där. De har åkt ända från Siljansnäs hit idag för att vara med på möte. Är det inte underbart att höra det? Och det är faktiskt så att det är 17 år sedan som jag var hos er och hade tältmöten. 17 år sedan är det. Jag kommer mycket väl ihåg det. För en av dem som vi fick bedja för, han var pastor i Philadelphia-församlingen i Stockholm. Han hette Martin Tornell. Och Martin Tornell, han kom fram och så sa han i eftermötet så här: kan du be för mig? För jag har varit sömnlös i många, många år. Och vi bad för Martin Tornell. Och de här vännerna känner Martin Tornell som är väl 94 år. Och jag har träffat Martin Tornell vid flera tillfällen. Både på plattformen där jag har jobbat och även i Philadelphia. Och han brukar alltid säga: du förstår, jag sover så gott. Och jag måste få tala om det, att då skedde det, det höll, och det vi fortsätter att förkunna, det kommer alltid att hålla. Det är faktiskt så, mina vänner, att igår kväll så var det ett par vänner från Söderhamn som var här. Och de kom fram till förbön. Och då sa den yngre, det var alltså en dotter och mamma, så sa den yngre som var en ung mamma, och så sa hon så här att: jag har kommit hit för att du ska be för mig, för jag håller på att tappa taget. Och då tänker jag på vad det står och det som Kurt predikade om för ett år sedan ungefär, när jag var och lyssnade på honom i Betel. Håll fast vad du har. Och det har följt mig sedan dess. Så när du hade sagt amen, då sa jag till David så här: kan du följa med mig fram så att jag får förbön? Så att jag finns kvar i det läge att vi håller fast vad vi har. Och jag vill säga det utav den orsaken att jag möter så mycket människor som har släppt taget. Man har blivit passiv på något sätt. Det är ingenting längre som är spännande. Det är ingenting som är intressant längre i Guds verk. Och i torsdags så fick jag en liten bok utav en av våra ledare i vår församling. Och den kommer egentligen från Ekumeniakyrkan. Och den här boken, den heter så här: 96 lampor om oss som brann och försvann. 96 lampor om oss som brann och försvann. Det är unga människor som skriver den här boken. Ja, det är klart att det är några år det här. Men när de skriver den här boken så är de uppriktiga och de är ärliga och de försöker att analysera. Vi var ju så brinnande. Vi var så mycket med. Församlingen och kyrkan, det var vårt hem och det var vårt enda intresse. Men hur blev det sen? Och jag tänkte faktiskt så lyfta fram lite grann av det om en liten stund. Därför att ikväll så har vi unga människor med oss här. Och jag är mycket rädd om den tillväxt som du har börjat att få. Du ska bara veta det, att jag ska lyfta fram det väsentligaste i tillväxten, och det är rotsystemet. Därför så gör Jesus en liknelse som jag läste igår. Jag ska läsa den ikväll också. Den finns i Lukas evangeliet kapitel 13. Och då framställde Jesus en liknelse och han sa så här: det var en man som hade ett fikonträd som han hade planterat i sin vingård. Och han kom för att söka frukt på sitt fikonträd, men han fann ingenting. Och då sa han till sin trädgårdsmästare så här: i 3 år har jag sökt frukt på detta fikonträd och jag har inte funnit någon frukt. Det står bara här och suger ut näring i jorden. Jag vill att du hugger ner det. Men då svarade trädgårdsmästaren och så sa han så här: låt det få stå ett år till. Jag ska gräva omkring det. Jag ska gödsla det. Jag ska vattna det. Jag ska ta hand om det. Kanske nästa år att det bär frukt. Och jag menar, i den undervisningen som jag hittat i det här sammanhanget, det var trädets sista chans. Och går du igenom Guds ord så ska du se att vi människor vill likna träd ibland. Vi talar om våra årsringar. Och mannen som Jesus botade, som inte kunde se så bra, så han bad för honom en gång till. Så säger Jesus: vad ser du? Jo, jag ser människorna och de liknar liksom träd. Men då bad Jesus en gång till och då står det att sen fick han se klart även på långt håll. Är det inte underbart? Och det är den Jesus som jag har med mig ikväll, och det är den Jesus som jag förkunnar. Och därför så tänkte jag att få flytta med dig lite grann till vingården ikväll. För fikonträdet, det fanns i vingården, och egentligen så skulle det aldrig ha funnits där. Man brukar inte göra så, men här så fanns det någon som hade gjort det. Och det fanns bättre näring där vinträdet stod än vildvuxna fikonträd. Mina vänner, då är det så här. När Jesus tar upp nästa undervisning, då säger Jesus så här: jag är det sanna vinträdet, säger Jesus. Och det är min far som är vingårdsmannen. Ser du skillnaden där? Det var en trädgårdsmästare, och här så möter du en vingårdsman. Men vingårdsmannen hade en mycket bra kontakt med vinträdets stam, som är Jesus Kristus. Så när Jesus börjar att tala om vinstammen så säger han så här: varje gren i mig som bär frukt, den rensar han för att den ska bära mera frukt. Och den gren som inte bär frukt, den skär han bort. Och så säger Jesus till sina lärjungar så här: ni, säger han, ni är redan rena i kraft av det ord som ni har tagit emot. Det finns så många infallsvinklar i den här berättelsen. Den ena, det är en liknelse, och det andra, det är en berättelse. Och då säger Jesus så här: om ni är kvar i mig, säger Jesus till lärjungarna, och jag är kvar i er, så kommer ni att bära frukt. Och så talar Jesus om frukten i tre olika lägen. Det är frukt, det är mera frukt, och det är mycket frukt. Och när jag studerar det här så går jag till mig själv och så tänker jag så här: mitt liv har gått ganska långt. Om drygt ett halvår så går jag in i den där cirkeln och får en årsring som heter 8-0. Och det är ganska mycket. Och när jag ser tillbaka på 62 år som evangelist, som jag fortfarande är och som jag alltid kommer att bli, så kollar man av sitt eget träd lite grann och man undrar lite grann, den biten som är kvar, hur mycket frukt ska den bära och hur mycket ska den ge? Det här handlar inte bara om livserfarenheter, utan det handlar om att ha ett rotsystem i Kristus. Det är det handlar om. Och så har jag läst lite grann i den här boken i natt, man kan inte sova efter sådana möten som vi hade igår kväll. Och man berättar om sina besvikelser, de var unga då. Och då är det så här att besvikelsen, den låg i själva aktiviteten. Man talar aldrig om församlingen när det gäller ekumeniakyrkan, man talar alltid om kyrkan. Och jag talar alltid om församlingen och aldrig om kyrkan. Därför att kyrkan för mig, det är murbruk och tegel eller trä. Men församlingen, det är människor som har mött Gud. Och jag brukar säga så här: välkommen till vår församling. Så att jag tror, när jag börjar mina förmiddagsmöten hemma i min egen församling och när vi firar gudstjänst, så församlingen, det är de som kommer. Och sen får de andra svara för sig som inte kommer. Men församlingen är samlad i Guds hus ikväll. Och därför så talar jag i andens kraft och styrka, för att du ska förstå, som är här för första gången ikväll, som ännu inte är frälst, att det här, det är för dig, för du behöver kraften. Och så går jag igenom boken. Ja, det var ju faktiskt så att vi var med i den där blåsorkestern. Och sen blev det ingenting mer med det. Och så var vi med i ungdomskören och sedan så sipprades det ut och vi växte och vi vart lite större och vi började ifrågasätta olika saker. Och till slut så har man ifrågasatt så mycket så det där intresset och den där elden, den började att slockna. Och den gjorde det av den anledningen att det fanns ingen i den gemenskapen som kunde föra de här människorna vidare för att de var bundna vid aktiviteten. De var insnärda i någonting som man liksom måste göra och man måste ställa upp och så vidare. Jag träffade en ung predikant för inte så länge sedan och han sa till mig så här: det ska du veta Leif, sa han. Plattformen eller scenen som det heter nu, det är de anställda som sköter den och därmed jämt. Och du förstår att ska de anställda göra så, då kommer våra församlingar att dö ganska fort. Därför att finns det ingen mångfald och finns det inga tjänstegåvor, finns det inga profeter, finns det inga evangelister, finns det inga herdar och lärare som känner med människornas situation i det läge som de finns nu, då kommer hela det sammanhanget sluta och det kommer att dö ut. Och därför vågar jag påstå istället ikväll att vi behöver både Kjell Broberg och Kurt Johansson. Vi behöver hela den biten därför att ni har en livserfarenhet. Ni har varit ute i svängen en gång. Kurt han rymde hemifrån och ditt liv, sannoliken att du är bevarad Kjell, det är ju bara nåd alltså. Det är ju ett faktum det. Och för att tillsammans med den friska ande som finns i denne man, det liksom inspirerar oss att våga gå vidare. Nu ska ni få höra. Jag skulle vilja träffa de här ungdomarna. Därför att de är vuxna nu. Och när jag läser den här boken så förstår jag det. De fick aldrig lära känna Jesus. Utan det de fick lära sig i sin kyrka, det var att vara med i olika aktiviteter. Och de aktiviteterna, de var man noga med att vara med. Och man var van att ställa upp i olika sammanhang. Men man kom aldrig fram till själva rotsystemet. Man kom aldrig in i stammen. Man var nöjd med ekumeniken. Man var nöjd med det som var runt omkring. Men man träffade aldrig några Guds barn som var fyllda av Guds ande. Och som kunde föra de här ungdomarna vidare. För ungdomspastorerna, de slutar nästan överallt. Och det kommer andra istället. Och man försöker att göra så mycket för man ska komma in i en trivselkänsla i första hand. Och man jobbar mycket med det. Och den trivselkänslan, David, jag har ingenting emot det. Jag trivs väldigt bra i Betel idag. Men det räcker inte. Vi måste ha lite mer än hejsvejs, förstår du. Och liksom så här, vad kul att se dig då. Du har ju inte varit här på ett tag, men det var bra att du kom. Du vet att det är för tunt idag. Det församlingen ska få uppleva i den yttersta tiden. Det är så mycket av Guds ande. Och när Guds ande kommer över en stad, då kommer människor till tro. Och det är därför som jag vågar säga, efter 62 år som evangelist, jag har varit med och jag föddes i en sån församling. Och jag var rädd ibland på de mötena som jag var. Det var nämligen så att Gud besökte min hemstad Mariestad. Det var Mariestads fria baptistförsamling som den hette. Och det var väldigt noga med att den skulle heta Fria Baptistförsamlingen. Den var inte ansluten till något samfund. Man kallade Helgelseförbundets evangelister och pingstevangelister och allt vad jag vill säga. Och nu så äntligen så kom nedslaget. Och när nedslaget kom i min hemstad Mariestad så kunde predikanterna stå och predika precis som jag gör här. Och rätt som det förstår ni så börjar människor att storgråta. Och jag vart ju nästan rädd. Jag tänkte, vad sitter de och tjuter för nu då? Och då hade de fått en sjukdom, förstår ni. Och de hade fått en sjukdom som heter syndanöd. Någonting som ingen predikar om idag. Och jag undrar lite grann, hur ska det gå för de här människorna? Jo, när inbjudan kom så kom de fram och så lämnade de sig åt Gud. Och i nästa möte, när de inte hade någon syndanöd, då var de glada och fria. Och man liksom kom in i en familj där elden brann. Vi hade en pastor som hette Nils R. Karlsson. Han var församlingens föreståndare och han hade en bil som hette Hillman. Det var en engelsk bil som hade kommit till Sverige. Nu är vi på 50-talet alltså. Och den bilen var gul. Och väckelsen började i en liten förort till Mariestad som heter Rabyn. Där började väckelsen. Och den lilla byn där utanför hade en lång historia med missionsförbundets evangelister som hade bett i åratal i ett litet missionshus. De fick inte se skörden, men de fick vara med och dela med sig när skörden kom. Och då var det så här att den här bilen, den fick ett öknamn. Man kallar den för Gula faran. För när Nils R. Karlsson satte sig i bilen och åkte ut till Rabyn där det började, då ringde folk till varandra och så sa de så här: skynda och dra ner rullgardinerna så att han inte ser er, för nu kommer Gula faran. Och Gula faran vart liksom ett begrepp att det fanns någon makt när den bilen kom. Har du sett den så åker du dit. Och där är jag född. Och där växte jag upp. Och jag har sett fördelarna och jag har sett nackdelarna. Jag har sett de som brann och de som försvann. Men jag har sett de som har brunnit hela livet. Amen. Därför att deras upplevelse, det var ingen uppvisning. Utan man kom med sin syndanöd och man fick uppleva Jesus. Och man fick uppleva läkedom och man fick uppleva hälsa. Amen. När jag föddes i den församlingen, så försökte jag berätta lite grann för min mamma och pappa. Min mamma och pappa, de var mycket aktiva i den församlingen när de var unga. Men de hade slutat att brinna och de hade försvunnit. Så jag växte upp i en miljö där jag hörde så mycket dåligheter och så mycket kritik. Men oavsett vad min mamma och pappa förkunnade för mig, så var Guds ande starkare och den drog mig tillbaka till kyrkan i alla fall. Så kyrkan, det blev mitt hem. Victoria kyrkan hette den på den tiden. Och Victoria, det betyder seger egentligen. Och det var där som jag fick min tillväxt undan för undan. Det var ganska knepigt att vara med där ibland, får man säga så. Det fanns ju en baptistisk ådra där, du vet, med lite olika konstellationer och lite olika regler. Och jag hann liksom inte riktigt på en gång att sätta mig in i den, utan jag sa hej svejs till mina kompisar. Och de kom, Kalle Karlsson, och så sa han så här: hör du, unga grabb, så säger man inte i kyrkan. Här ska vi tilltala varandra med frid. Och sen var det inget mer med det. Så jag trodde att det skulle vara så. Så jag har fortsatt hela livet och sagt frid. För jag fostrades in i det. Så när jag kommer upp på plattformen så säger jag: hej svejs på er, vad kul att ni var här. Jag säger alldeles, jag tycker att det är för tunt. Men jag säger så här: jag vill tillönska dig Guds frid ikväll. Jag vill visa på vad frid är för någonting. Därför att ditt hjärta är så oroligt. Därför att du är en av dem ikväll som håller på att tappa taget. Och jag ska inte peka ut någon av er. Jag är inte här för det. Men jag är här för att upprätta dig. Och jag är här för att hela dig. Och så går vi vidare. Och då säger Jesus så här: om ni blir kvar i mig och jag blir kvar i er, då kan ni be om vad ni vill. Och det ska ske. Men Jesus slutar inte där. Utan Jesus, han säger så här: och detta ska ske när ni älskar varandra, säger Jesus. Med andra ord, när ni har tålamod med varandra. Och när Jesus liksom trycker till lite extra när det gäller kärleksbudskapet, så säger han så här: det finns ingen som kan ge mer kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Lärjungarna förstod inte vad det betydde. Och då säger Jesus så här: när ni nu älskar varandra och när ni nu älskar mig och när ni är kvar i vinstocken, säger Jesus, då kallar jag inte er längre för tjänare, utan jag kallar er för vänner. För tjänaren, säger Jesus, han vet ingenting vad hans herre ska göra. Men vännerna vet det. Och så börjar Jesus att öppna undan för undan fram till det lidande som ligger framför. Och lärjungarna förstod inte allt. Jag har aldrig inympat någon gren. Jag vet lite grann hur det går till. Men jag har aldrig gjort det. Och det kanske finns vänner som kan det. Men det är faktiskt så, förstår ni, att hela den här texten som jag har talat ikväll ifrån Guds ord, den tillhörde egentligen Israel. För då säger Herren till Jesaja så här: jag vill att du åker ner till min vingård, kapitel 4 och från vers 5. Och när du kommer ner till vingården så skulle profeten göra liksom en inspektion. Och då när han kommer dit, profeten, då ser han så här. Då säger profeten så här: när jag kom dit, säger han, då väntar jag laglydnad. Och jag väntade kärlek, men när jag kom så såg jag bara den blodiga hämnden. Och det var sån oro. Och det var i vingården. Alltså vingården, det är Guds församling. Och förr i världen så brukar man sjunga, när Amerikasångarna kom till oss, Einar Ekberg och Einar Värme, så sjöng de så här: jag kom till hans lustgård allén, medan daggen låg kvar på var blomma. Och en röst som jag hör, som mig salig gör, du får till mig nu komma. Det var den bilden som fanns. Och då är det faktiskt så här att när profeten Jesaja finns där, så går det så här. Jag ska läsa innantill så jag inte missar det. Så står det så här, ett litet ögonblick. Då står det så här. Det står alltså i Jesaja. När Jesaja kommer dit och när han ser detta, då börjar Herren att ta itu med församlingens äldste, står det. Och han tar itu med de olika förstarna som fanns i ledarskapet. Och så sa han så här: det är ni, sa han, som har plundrat vingården för mig. Och ni har rov hemma ifrån de fattiga. Man hade rövat från de fattiga. Och du vet att det här är en väldigt stark bild. Och då säger Salomo i sin höga visa så här: fånga de små rävarna, för de är vingårdens fördärvare. Och de små rävarna, de visste att nu är det blom i vingården. Och tar man blomman, då blir det ingen skörd. Vad är det som tog våra ungdomar? Varför blev det så mycket andra intressen? Vad var det som gjorde att man försvann? Du, det är många som vill ta ungdomarna ifrån oss. Jag har en smärta när det gäller våra barnbarn. De kommer när morfar predikar i kyrkan, men inte annars. För att de är så uppbundna utav sin landbandy som du bara visste. De tränar 3 gånger i veckan. Och kommer de inte, så ringer tränaren och säger att kommer du inte nu, då får du inte vara med längre. Den andra, det är fotbollstjejen. Hon har knappast spelat en enda match, fast hon är 13 år gammal, utan hon har gjort åtminstone 1 mål. Och när hon inte kommer, då ringer tränaren: du måste skynda dig att komma nu, för det fattas en. Annars får du inte vara med nästa gång. Och så börjar träningarna med våra ungdomar. Det börjar bara med en lek. Det spelar ju ingen roll vem som vinner. Det spelar ju inte någon roll vem som förlorar. Men rätt som det är så blir det mitt någonting annat. Nu är vi inne i ett skeende, så nu ska vi vinna. Om man trimmar våra ungdomar till att vinna, och när sommaren kommer så kommer de här lägren och de här träffarna, du vet, och de här kupperna där våra barnbarn är med. Och jag bara önskar så här: vad missar de i livet och vad fick de istället? Ja, de är fostrade att vara goda kamrater. De är fostrade att sköta sin kropp. Men de har inte gjort någon gudsupplevelse. Och har man inte gjort någon gudsupplevelse och så kommer man till kyrkan, så hinner man liksom inte att fatta vad som händer och vad som är med. Och därför vill jag säga till dig som har tappat taget, att ikväll ska jag be för dig och du ska få möta Jesus Kristus. Är ni med mig nu? Kan ni hjälpa mig med det ikväll? Det ska inte bli någon engångsföreställning, utan någon ropar ikväll. Utan vi finns i gemensam bön för unga människor som vi ska be för. Vi finns i gemensam bön för människor som har tappat taget. Du har haft så mycket bekymmer. Du trodde att det skulle gå bra med den där grabben, men det gick inte så bra. Du trodde när du flyttade härifrån att du skulle klara dig själv, men du har inte gjort det. Utan du har varit beroende av människor som egentligen skulle finnas runt omkring dig för att du skulle växa. Och jag har ett särskilt exempel ikväll när jag möter dig, Ingegärd, som jag kallar för mamma när jag kommer hit. För att ikväll så har du en nyfrälst vän bredvid dig som har varit sökt av Gud i 30 år. Och så har Maj-Lis blivit frälst. Och så sitter ni tillsammans ikväll. Det är ditt barn, Ingegärd. Det är det nya barnet i gemenskapen som håller på att växa till nu. Och då är man med och så upplever man Guds kraft. Även fast man är kommen till lite högre ålder. Och ofta människor som jag ber för som är i min ålder. De säger, det här har vi väntat på hela livet men vi vet inte hur det går till. Och det vet ju inte jag heller. För det är faktiskt så att när Gud kommer över en människa. Och så var det så. Och så kom det svåra när mina föräldrar skildes. Och det visste vi om när vi var 10 år. För då kallade min pappa in oss på sitt rum och så sa han så här. När ni är 16 år så får ni klara er själva för då ska vi skiljas. Och han höll alltid vad han lovade. Så vi hade 11, 12, 13, 14, 15 och 16 år. Där vi levde i en oro. Och där vi blev så förstörda. I våra nerver och vår framtid. Och vi diskuterade, min tvillingssyster och jag. Vem ska vi följa med? Är det pappa eller mamma? Så var det. Det är lite grann av min bakgrund. Och kan du tänka dig. När min mor är 79 år gammal. Då kommer hon tillbaka till sin gamla församling. Som hon hade lämnat när hon var ung. Fast hon hade namnet kvar. Och du vet att det är någonting alldeles speciellt. När sånt händer. Jag hade tältmöten i Falköping. Och mamma ringer och så säger hon. När du åker förbi natt så kom in. Så ska jag berätta någonting för dig. Och jag tänkte. Vad har hon att berätta nu då? Och så säger mamma. Sätt dig på en stol här så ska jag berätta för dig. Och så sa hon så här. Ja, bara för en kort tid sedan sa hon. Så hörde jag en röst som sa till mig. Idag ska du gå till Korskyrkan och bli frälst igen. Tror ni på sånt här eller kallar man det för överandligt eller? Nej. Och mamma slängde på sig det höst det här. Och så killade hon iväg till Korskyrkan i Mariestad. Hennes gamla församling. Och så kommer hon dit. Och det är en söndag förmiddag det här. Men mötet var inställt. För man hade gemensamt möte i missionskyrkan så hon missade alltihop. Men så kom Guds ande på onsdagen igen till mamma. Och då tänkte hon så här att jag får samma röst igen. Har de möte? Och det hade de inte, men de hade gymnastik. Så mamma kommer instormande där i gymnastiken. Och möter dem som hon hade växt upp med i sin ungdom. Som aldrig hade hälsat på henne på stan. Som hade tagit avstånd. För så gjorde man på den tiden. Och så kommer mamma in och så säger hon till Gunnar Storm. Här kommer jag tillbaka. Och då var det armar upp på ett sträck. Men när mamma sa det, då blev det knäna böj i gymnastiken. Och sen gick hon hem som en förvandlad människa. Hon levde till hon var 95 år. Och mamma brukar säga, innan hon dog, de här åren har varit mina bästa år. Därför att hon kom in i ett sammanhang igen och fick fortsätta och utföra det som hon inte gjorde när hon lämnade. Hon skulle bli missionär, jag visste inte om det. Jag hade ingen aning om att min pappa hade gått på Missionsförbundets bibelskola 1928. Och när jag bara mötte hans ilska så visste jag inte all besvikelsen som låg bakom när han körde iväg sin son och sa du kommer aldrig bli någon predikant. Men så är det Herrens godhet. Den var så stor. Så att de åren som jag har tjänat Jesus. Oavsett om det har varit trafiklärare. Eller om det har varit informatör. Eller om det har varit taxichaufför. Eller om det har varit mentor. Eller om det har varit någonting annat. Jag har ju ofta arbetat i sammanhang även utanför kyrkan. Så ska du veta där att jag har fostrats oerhört i de sammanhangen. När det gällde min tros tillväxt och rotsystemets system. Jag har ingen aning om när jag berättade om Jesus för alla muslimska vänner. Och sånt får man ju inte göra. Det är ju helt förbjudet. Men man kan ju inte låta bli. Och vi var överens, förstår ni, hela vägen, ända från Abraham och en bra bit fram till dess att jag sa, nej men han var inte Mohammeds profet. Han var ju Guds son. Då så det, då var man inte med längre. Och därför så skulle jag vilja lyfta fram sonens verklighet ikväll. Att sonen kom och han fanns i vingården. Och han fanns där för att han skulle rädda oss. Och då skriver Paulus till de hedna kristna. Och så säger han till dem så här när han skriver till församlingen i Rom. Du ska inte förhäva dig över grenarna. Men ska du förhäva dig så ska du veta att det är inte du som bär roten. Utan det är roten som bär dig. Alltså så är det så. De ledorden som jag hade igår kväll, de gäller ikväll. Det är förtröstan, det är överlåtelse och det är uthållighet. Får jag ta med dig en liten stund på resan? Vad säger du, Markus? Går det bra? Idag har jag läst om den återfunna sonen. Han har fått ett nytt namn. I Svenska folkbibeln står det. Det står inte längre den förlorade sonen, utan den står den återfunna sonen. Jag tycker att det låter bättre. För under alla år som jag har predikat över den här texten så har jag alltid talat om de förlorade sönerna. För jag tycker att han som var hemma, han var lika förlorad som han som hade gått bort. Men det ska jag tala om för dig, att jag har mött den förlorade sonen. Jag har mött den förlorade dottern. Jag har haft dem i taxibilen. Jag har vittnat för dem och jag har fått vara med och föra tillbaka ganska många. Och jag tycker att de här människorna som har varit ute i svängen i så många år, de har blivit så förstörda, men fadern han hade inte den uppfattningen. Det var ju den äldre sonen som sa så här, och denne din son har kommit hem nu. Han har levt tillsammans med horor eller med prostituerade. Han har förslösat hela arvet som han tog ut i förskott. Och jag förstår inte pappa att du gav honom så mycket pengar. Och nu är han tillbaka igen. Och så säger du ändå att vi ska ha en fest. Därför att du har sett att han välbehållen har kommit hem. Är ni med? Jag ska säga er mina vänner. Hade den präktige sonen som var hemma kommit före pappa. Då hade det aldrig blivit någon fest. Inte någonting. För präktigheten hade liksom nitat fast den där stackars förlorade sonen som vi kallade honom för. Och han hade fått höra vad dålig han var. Men när fadern hittade honom, då sa han att du är välbehållen. Och jag vågar påstå ikväll att de såren som du har, det som har stuckit, det som har gjort ont, det vet Jesus om. Så därför ska vi be för dig ikväll så att du kommer välbehållen hem. Och nu sitter du ikväll och vi sitter väldigt trygga i det här tältet ikväll. Vi ska inte tala om några släckta lampor utan vi ska tala om människor som brinner. Och människor som brinner, de har alltid fått sin näring ifrån rotsystemet. Men de har sällan fått den från verksamheten. Och inte minst om verksamheten blir ett ej istället. Då blir det bara jobbigt. Och du som är här för första gången ikväll. Du tycker att de här människorna som sjunger här. De är ju musikaliska men de är ju lite tokiga i alla fall. Och jag ser ju på denna Ingrid. Som inte kan spela dragspel just nu för att hon har ont i en axel. Men då gör hon lite andra dragspelsrörelser istället. Bara för att hon ska vara med och visa sin glädje som finns inte i axeln. Men som finns här inne. Och då är det så här, förstår du, när man möter sådana människor, då förstår man att Gud är på färde. Nu är det så här, att jag har bara en liten berättelse kvar. Och naturligtvis, när jag fick vara med om det, då såg jag Guds storhet på ett helt nytt sätt. Det är en majnatt för ganska många år sedan. Och det är förresten den majnatten när det var 10 mil i Uppland. Det var massa folk som orienterade i skogarna. Jag stod i kö med en beställd bil utanför Karolinska sjukhuset vid akuten. Och jag satt där med min lilla lapp som jag hade fått i datorn. Och jag kollade namnet och jag väntade in en person som inte kom. Så jag gick fram till dörrarna där och de går ut och in hela tiden. Akuten i Karolinska då, där den fanns på baksidan där. Det var massor av folk på nätterna. De satt redan då, fast det är många år sedan, 7-8 timmar. Och rätt som det är så kommer det ut en man. Och han sa ingenting utan han gick fram till mig och så sa han så här: kan du köra hem mig, sa han. Ja, sa jag, det kan jag väl göra. Och så tittade jag och då stämde hans namn på den koden som jag hade fått i min dator. Det var en dator som hette T80 på den tiden. När jag tittade på mannen där, när han stod där i belysningen vid utgången vid Karolinska, så såg jag att han var blå över kinden. Och jag såg att ögat, han kunde inte se med det längre. Kan du köra hem mig då? Ja, jag ska göra det, sa jag. Ja, det är så här, förstår du, att det är ganska långt, sa han. Det är 16 mil. Och jag räknar snabbt 32 mil. Jag ska vara hemma klockan 6. Och klockan är 1:30. Ja, så jag, visst kan jag köra hem dig. Ja, det är så här, förstår du. Jag är egen företagare, sa han. Och jag har varit en nykter alkoholist i 7 år. Och nu har jag fallit tillbaka. Så jag har rymt från min familj, från mina tonårsbarn och från min fru. Och jag har varit här i Stockholm, jag vet inte hur länge. Det kanske är 3 dagar eller 5 dagar eller 6 dagar. Det vet jag inte. Jag har fått mycket stryk. Jag har blivit utkastad från första våningen på Söder i en rabatt. De tog klockan. De tog min vigselring. De tog min plånbok. De tog mitt checkhäfte. De slog ut en framtand och de murade igen ögat. Kör du hem mig nu då? Ja, sa jag. Det gör jag, men du får betala i förskott. Jag har ingenting, sa han. Jag sa ju till dig att jag inte hade någonting. Jag hade ingen checkblock och ingenting. Vad tänker man då? Att komma hem till sin taxägare på morgonen och säga: jag har varit blåst på en körning i natt. 7 mil bortanför Gimo ute i Öregrundstrakten. Så kan du inte säga. Det kostar i alla fall 15, 16, 1700 kronor eller mer redan då. Så jag stod där i valet och kvalet. Och jag tänkte, tänk om man blåser mig. Och jag vågade inte fråga några som var mera belevade än jag på den tiden. Utan, ja men du, sa han. Vänta, ska du få höra. Jag skulle inte bli utskriven egentligen, sa han. Men min läkare har ringt hem till min fru och berättat om allt som har hänt. Och när han hade gjort det så kom han till mig och så sa han så här: jag skriver ut dig för din frus skull. Jaha, sa jag. Vad sa hon då? Och då började han att gråta, den store framgångsrike mannen. Och så sa han så här: jo, hon sa så här: Anders, du är välkommen hem. Jag förlät dig innan du for. Jag förlät dig innan du for. Jag öppnade dörren på bilen, en Mercedes som jag körde då. En 280 SC. Han kom in med sin vattenflaska som han hade fått. Och den där lilla rundskålen. Vi kom bara till Upplands Väsby så somnade han. Han hade beskrivit vägen för mig, så han sa att när vi har passerat Gimo några mil till, då kan du väcka mig, sa han, för det är upp på grusvägen där och sen kommer du fram till min villa som ligger på berget. Och jag fick för mig när jag körde honom innan vi kom till Arlanda, tänk om han har kört en historia. Så jag kom i väldig otakt på något sätt. Samtidigt så bad jag så mycket jag kunde. Nu knuffar jag till honom. Vi har passerat Gimo för länge sedan och några mil till. Vi börjar närma oss kusten. Jaha, du, sa jag. Var det inte du som skulle visa vägen? Jaha. Jo, det är rätt, sa han. Du ska bara fortsätta några kilometer till. Sen ska du svänga upp grusvägen. Och sen ska jag visa sista biten. Jag svängde upp grusvägen. Och jag kom fram till villan som han hade beskrivit. Den låg på berget. Nu är klockan ungefär 16:30. Och när jag skulle gå ur bilen och tittade över berget och vid villan där han bodde, då såg jag att solen gick upp borta i havsviken. Och då sa han till mig så här: du följer väl med in? Ja, det kan du ge dig på, sa jag. Det var ju jag som skulle ha kulorna. Så vi gick in tillsammans, han och jag. Men han ville inte gå före, utan jag fick gå före. Och när jag kommer in i den stora hallen så möter jag två utvakade tonårsbarn. Längre ner i trappan som var några steg så ser jag rakt in i det stora rummet där kaffebordet är dukat. Där det står en silvertermos på bordet. Det brödet låg på fatet. Och så sa hon till mig: du kan komma in du också. Och vi satt över bordet och jag kunde inte säga någonting. Jag var fullständigt låst och jag tänkte: det är hon som måste bryta tystnaden. Nu tar hon upp checkhäftet och så sa hon: du ska få mycket mer än vad du säger. Och så börjar hon att berätta om hans kamp som han hade. Han var utarbetad. Och rätt som det var så hade han i något sammanhang fått en langare som kom dit. Och så börjar eländet igen. Och nu sitter vi där vid kaffebordet och så säger jag: ja, det är fantastiskt, ja, vilken människa du är. Och då svarar hon exakt vad han berättade för mig vid Karolinska. Han är välkommen, för jag förlät honom innan han for. Är ni med? Jag har inte kommit så långt än. Jag har kämpat med människor i många olika sammanhang. Jag har haft svårt för den här biten när jag ser att allt har rasat. Som man är med och bygger upp och som blir en omstart igen. Och så har man svårt att lämna det som har varit. Du hade ju i alla fall gjort det. Du hade ju gjort precis allt det här som du har berättat om. Och så möter man en trasig människa och så tittar man in i den människans liv och så ser man att den nya skapelsen, den har börjat att växa fram. Därför att i det Guds mötet, då har Jesus aldrig gjort några misstag. Men det han gjorde på Golgatan, det var att vi fick förlåtelsen redan i förskott om vi sökte upp honom, om vi böjde oss för honom. Om vi bekände våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder. Och han renar oss från all orättfärdighet. Och nu vill jag fråga dig: vill du vara med på festen ikväll? Eller ska du vara de där präktiga som kommer ihåg vad han gjorde för 25 år sedan? Eller snedsteget när hon lämnade sin man för 15-20 år sedan? Är det det som du har i minnet? Eller kan du vara med och upprätta människor ikväll med en generös förlåtelse genom Jesus Kristus? Då ska du se. Då finns det inga släckta lampor i den här gemenskapen. Utan de kommer att brinna både i Betel och i Sion. Halleluja. Ska vi resa på oss? Elisabeth, kom fram till mig. Ja, Kaboria Sekido. Ska vi bara stå ett ögonblick inför Guds ansikte? Är det någon som finns med ikväll som skulle vilja börja om, så lyft din hand så jag får be för dig. Gud välsigne dig, du som sitter långt fram här. Är det någon mer som jag ska få be för? Du som fick ett gudsmöte igår kväll på första bänken. Jag tror att vi ska fortsätta att be för dig ikväll. Du behöver det. Du behöver den uppmärksamheten i den situationen där du finns. Det är en bit kvar. Och vi ska be tillsammans med dig. Jag skulle vilja be för dig som har kommit hem och nästan bara hälsat på lite grann. Du vet ju hur det är. Och då skulle jag vilja be för dig så att du skulle komma rakt in i den familj som älskar dig. Och det är bara Guds församling som kan göra det. Vi fick våra synder förlåtna. Det fick Kurt en gång. Det fick Kjell en gång. Det fick Leif en gång. Och när vi fick våra synder förlåtna så kom vi ut i ett nytt tänkande. Och vi kom ut i en ny frihet. Och det är den friheten vi ska komma till. Och det kan du inte sköta med någon ekumenik. Det kan du bara sköta med andens kraft. Och får du andens kraft över dig, då kommer du att vara med och befrukta vilken samfundare som helst. Och vilket pingstsamfund som helst. För att de ska komma ut i en ny frihet. Och inte styras av olika konsulter som reser runt i landet. De har en erfarenhet. Men det är församlingsledningen som måste vara med och gå igenom både förnyelsen och smärtan. Därför att vi kan inte röva bort någonting från någon. Det är det som Guds ande vill ikväll. Och så sjunger vi tillsammans här. Och jag ska bara be. Kan vi börja med en bönekör? Vill du leda oss i en bönekör först?
Kom. Nej, det blir klart. Kom. Till Golgata, du trötta
Vi gör så här att vi sätter oss ner lite grann. Jag har ganska långt hem ikväll, men jag ska stanna en stund till. Jag kommer inte att lämna tältet för en sista person, om det skulle gälla, du vet det. I vår församling i Järfälla så har vi något nytt som har kommit till oss. Och det är genom Ulla som sitter här. Och det är genom Rune som spelar här uppe. De har kommit med en frisk fläkt och dragit in i vår församling. De finns med i den LP-kontakt som vi har startat. Det har liksom blivit lite grann av en ny ande på något sätt. Och den strängmusiken som lades ner för många år sedan med så duktiga musiker, den har börjat igen. Och de finns på olika ställen och spelar och sjunger. Och Rune, han är en av de skickligaste gitarristerna på elgitarr som vi har. De har bara kommit till oss. Och de har gått igenom lite grann under sin resa. Men oavsett vad den familjen har gått igenom, så har de alltid varit rotade i Kristus. Och det är det som är hemligheten.
Halleluja.
Och nu var det faktiskt så, mina vänner, att när jag hade blivit frälst, då skulle jag ju bekänna då för pappa och mamma. Och det har jag ju berättat i hela världen, höll jag på att säga. Men inte riktigt. Jag är ju mest i Sverige. Och det hade evangelisterna sagt så här: nu är du frälst, Leif, sa de. Och det är bara genom hjärtats tro, ingenting annat. Men det är genom munnens bekännelse som du får din kraft som du behöver. Så nu ska du inte hålla hemligt, utan nu när du kommer hem till din mamma och pappa, så ska du berätta det, att ikväll har jag blivit frälst. Det var långa möten på den tiden. Det är alltid när det är väckelse. Det var många som grät när de skulle gå ut ifrån mötet, för de var rädda att de hade missat sitt sista tillfälle. Det var en sån stark väckelse på en fabrik som heter Nike. Den är kvar. Fast nu ska det visst uttalas Nike. Det ska ju vara lite engelska, som ni vet. Ni som kan det. Och de arbetarna som fanns där, de tillverkade väskor. Och de som jobbade där, de fick genom Stig Svensson och Evert Svensson, som var frälsta, en sån nöd för sina synder, arbetarna. Så de bad Erik Färnemo, som tillhörde församlingen, om en förlängd frukostrast. För att de skulle cykla upp till pastor Nils R. Karlsson för att lämna oss åt Gud. För de klarade inte av sitt jobb. Och på det viset så tog väckelsen den ena fabriken efter den andra. Stig Svensson, Georg Davidsson och Bertil Davidsson, de besökte varenda fabrik. De besökte varenda inrättning på dagarna, från morgon till kväll i olika lunchmöten. Och de satte upp stora affischer i stan. Och på affischen stod det så här med röda bokstäver, ett stort rött kors: är din synd förlåten? Och den stora affischen, den fanns på den charkuteriaffären där jag jobbade. Så när skärmaskinen gick och kunderna väntade, Då syntes det på långt håll. Där sitter affischen. Är din synd förlåten? Nu har jag kommit hem. Klockan är 11:30. Jag ställde cykeln och så rusade jag in och skulle bekänna för pappa. Det var ju så de hade sagt. Jag mötte vår cheferhund Tanja som viftade glatt på svansen mitt i natten. Men de hade inte sagt att jag skulle bekänna för henne, så jag gjorde inte det. Men klok var hon. Klokare än mina föräldrar. Och när jag kommer in då så har vi en panna i köket som skulle hålla värmen för oss. Och våra grannar där uppe, där store Nisse bodde, han var så stor så han kom inte in på toaletten. Så han måste gå till grannen som heter Valfrid när han skulle gå på toaletten. För dörren var inte så bred. Så var det på den tiden. Och de andra, Tyra som bodde där och hennes dotter, Elin som bodde där som var mamma till Tyra. De jobbade på Johannesberg. Det gick under namnet Idiotanstalten. Men det fanns mycket intelligenta människor där. Det var inte lätt. Och så kommer jag in och då ser jag att pappa, han står vid kokspannan och så kastar han ner briketter som han hade fått köpa på sitt jobb. För han arbetade som lokputsare, om ni vet vad det är för någonting. Och så när jag kommer så vänder sig pappa om och så tittar han på mig. Och jag tar det sista andetaget innan mitt helande, min stamning. Jag hade stammat sedan jag var 4 år gammal. Genom hela skolan. Jag var vänsterhänt. Jag var ordblind. Jag var sifferblind. Så jag räknades för idioterna. Det var bara så. Och jag umgicks med gringo, boxaren och jädda, kallefisk och pissåke. Det var det gäng som jag ingick i. Det var bara så. Och nu står jag där och så ska jag bekänna att jag mött Jesus till frälsning. Ja. För sista gången. Pappa, jag har blivit frälst. Och pappa tittade på mig och så sa han så här. Det är bara för flickornas skull, sa han. Och när jag hade sagt det, då kände jag en fysisk kraft som gick någonstans från magen. Och den fortsatte upp i bröstkorgen. Och den gick rakt genom skallen på mig. Och jag talade för första gången utan att stamma.
Amen.
Halleluja.
Ja.
Förstår ni då att jag var redan utvald som förkunnare. Ja. Fast jag inte hade förstått det. Mm. Förstår ni då att jag måste kunna skriva. Att jag måste kunna stava. Och jag kan det. Det är sällan rött på datorn när jag skriver. Jag fick tillbaka det som jag hade förlorat. Jag sa så här att bokstäverna rör sig. Och siffrorna de hoppar runt, sa jag till min lärare Gustav Ronnert. Ja, det är därför att du är idiot. Då var det så. Men så kom en helande kraft.
Amen.
Och nu är det bara en sak kvar.
Ja.
Som jag måste avbörda mig ikväll. Och det är mitt syndiga liv. Innan jag blev frälst. Jag hade klott. Eller jag hade... slått ner en lärare i skolan. Jag har inte slått ner honom, han klarade det. Men jag hade gett han ett knytnävsslag rakt under näsan. Och det var så här. Min lärare hette Janeroth. Janeroth var ett taget namn. Han hade sagt till min mamma så här att ja, din son han är praktiskt begåvad. Så han ska få göra en tevagn till examen. Som vi ska ha på utställningen i Stora gymnastiksalen. Och jag har gett honom en ritning och han har redan börjat. Jag hade aldrig jobbat i björk som är ett hårt träslag. Jag hade bara jobbat i furu. Så jag fick ritningen och det skulle inte få finnas några spikar och inga skruvar i den. Utan det var zinkar som skulle gå ihop så här. Och jag kämpade med den där tevagnen med ganska slöja stämjärn. Och tröttnade undan för undan och tänkte det här kommer aldrig att gå. Och en dag så kom min lärare Janeroth. Och så sa han så här. Du måste jobba på nu Leif. Och så tog han tag i mina armar. Inte hårt. Nuddade knappt. Och du vet ett barn som har blivit fasthållet. Det svarar på ett annat sätt. Innan jag visste ordet av så böjde han sig vid hyvelbänken som han hade bakom sig och så sa han, Leif, sa han, om du ber mig om ursäkt så ska det inte bli någonting av det här. Och jag svarade honom, aldrig kommer jag göra det. Och nu hyllades jag av Gringo och Boxaren och Gädda, Kalle Fisk och Pissåk och Döven och Lillen. Och tyckte att jag hade gjort ett väldigt bra jobb. Men du, jag har fått betala ett högt pris för det. Så var det på den tiden. Och jag ska inte ta det ikväll. Men nu hade jag blivit frälst. Och jag hade blivit döpt i den heliga ande. Och då är det så här, vet du, när du får in den heliga ande, så börjar den heliga ande med kvasten. Och sopar huset noga, står det. Och det som sopades fram i mina misstag, det var magister Janerot och slaget i 8:e klass innan jag slutade skolan. Så jag förstod att jag måste gå dit och göra upp mina misstag. Jag sa ingenting till pappa och mamma. Jag vågade inte göra det. De hade visserligen fått ett brev från överlärare Ludvigsson, så att de visste om vad som hade hänt. Men nu hade det ju gått några år. Jag ringer på hans dörrklocka i villan där han bodde. Och jag tänkte, tänk om inte han öppnar, utan pojkarna öppnar istället. Vad ska jag göra då? Men du vet att när Herren skickar oss iväg, då gör han det aldrig utan någon planering. Glöm det. Han glömmer aldrig det. Så naturligtvis så var det magister Janerot som öppnade dörren. Jag tittar på honom, rakt in i ögonen. Och så säger jag, magistern, jag har kommit hit för att be om förlåtelse. När jag slog dig i ansiktet. Och då sa magister Janerot, vad är det som har hänt? Jag har blivit en kristen, säger jag. Och jag måste få klara ut det här. Och då försvinner han. Men precis när jag kom så gav han mig en stor kram. Och jag har aldrig fått en kram av min man förut, så det var första gången. Det var inte så i vårt hem. Det var ju pappa som hade sagt när mamma kom hem med sina tvillingar, du kommer hem med en unge för mycket. Så jag har levt i ett utanförskap i min egen familj. Och så gick han in i något tjänsterum som han hade. Och så kom han med en utsliten bibel som var brun i pärmarna. Han sa ingenting. Och så öppnade han första uppslaget på bibeln. Och så visade han de elever som han bad för. Och längst upp så stod det Leif Tholin. Är du med? Förstår du lite grann vad en frälsning handlar om? När en ung människa, drygt 15 år gammal, som har kämpat sig igenom 8 år i skolan för att uppleva Jesus och bli döpt av den helige ande och få göra upp sitt gamla liv. Och du vet att gör vi inte upp vårt gamla liv, då går vi med ryggsäcken i alla fall. Men rensar vi ut det som har varit och kommer in i nya födelsens flöde, då kommer det en gång till att få se korset från ljuset. Varsågod. Nortoria mentos talania.
Säg mig, ser du det ljus som från korset går ut, som här ut i världen blev tänd, och det som ger oss ett bud och en hälsning från Gud, att himmelens port står på glänt. Ser du ljuset som strålar från Golgata kors, inte ett mörker däröver har makt. Ty Alovenes här Jesus övervann där, han en fullkomlig frälsning oss bragt. Detta strålande ljus som från korset går ut, det lyser mig nu på min färd. genom tårarnas land, över öknarnas sand, till himmelens fridsfulla värld. Ser du ljuset som strålar från Golgata kors? Inte ett mörker där över har makt. Ty loven är kär, Jesus övervandrar. Han är en fullkomlig frälsning och strakt. Säg mig, ser du det ljus som från korset går ut, som manar dig nu vända om, hem till Guds Faderns hus, till dess glädje och ljus, som vänligt nu kallar dig, kom. Ser du ljuset som strålar från Golgata kors? Inte ett mörker där över har makt. Ty loven är kär, Jesus övervandrar. Han är en fullkomlig frälsning och strakt. Ser du ljuset som strålar från Golgata kors? Inte ett mörker där över har makt. Så säg mig, ser du det ljus som från korset går ut, som manar dig nu vända om, hem till Guds Faderns hus, till dess glädje och ljus, som vänligt nu kallar dig, kom. Ser du ljuset som strålar från Golgata kors? Inte ett mörker där över har loven är kär, Jesus övervandrar. Han är en fullkomlig frälsning och smak.
Vi ska nog avsluta mötet om en liten stund i alla fall, men jag har bett om en sång ikväll, en önskesång. Och den ska ni sjunga för mig och för dig också. Jag blev aldrig mer densamme sen jag hade varit vid Golgata. Och jag har varit där. Jag har varit där många gånger. Jag har varit där tillsammans med mina barnbarn. Jag har varit där tillsammans med min måg och min dotter. Jag har varit där tillsammans med min hustru. Och vi har förnyat någonting av ett förbund i vår lilla familj. Och jag bara väntar på att det någonting ska blomma ut. Och att inga rävar ska komma tillbaka. och ta det som skulle blomstra. Och jag vet inte hur du har det med dina barnbarn. Eller barnbarnsbarn kanske till och med. Men hur den har det, så ska du vara med och så kan du sjunga med oss ikväll. Jag blev aldrig med densamme. Och jag blev inte det. Och jag ber inte om ursäkt för mina tårar. Jag ber inte om ursäkt för det sätt som jag har när jag predikar evangelium. För vi måste komma fram med verkligheten och tala om hur vi mår själva som predikanter. För att vara med och befrukta församlingen in i ett helande. Och så sjunger vi tillsammans. Annie-Grete, kom upp och hjälp oss här.
Resos. Yeah.